Well, good morning.
God morgon.
Let me first of all address the conference.
Låt mig först tala till de som varit med på konferensen.
I expressed my thanks yesterday for the privilege of having been here.
Jag uttryckte min tacksamhet för förmånen att få ha kommit hit.
And let me repeat that today.
Och låt mig upprepa det idag.
I thank you, Marie, earlier for the gift.
Jag tackar dig Marie tidigare för gåvan.
I don't know where Marie is now.
Jag vet inte var hon sitter nu.
Oh, there, in the back. I didn't know if I was supposed to thank to respond to you at that time.
Jag visste inte om det var meningen att jag skulle tacka dig där och då.
So let me respond now.
Så låt mig svara nu.
And let me say it is worth coming to Göteborg to get a hug from you.
Och jag säger att det är värt att komma hit till Göteborg bara för att få en kram av dig.
Thomas announced earlier that if you are here for the first time the coffee is free.
Thomas sa tidigare att om du är här för första gången så är kyrkaffet gratis.
Or third time. Yeah. I was going to say that I have an extra announcement.
Jag var på väg att säga att jag har en extra pålysning.
Marie will be standing at the door later, and if you are here for the first time, the first hug is free.
Och Maria kommer att stå där vid dörren, och om du är här för första gången så är också kramen gratis.
And let me also thank particularly the Landgren family.
Och låt mig också speciellt tacka familjen Landgren.
Lawrence has been very helpful with the correspondence over the weeks.
Lawrence har varit väldigt hjälpsam med all korrespondens över de veckor som ligger bakom oss.
And thank you also for your welcome while I've been here.
Och tack för er gästvänlighet när jag har varit här.
And for the hospitality of the whole family.
Ja, gästvänligheten av hela familjen från hela familjen.
And I have not seen the family for 22 or 23 years.
Jag har inte träffat familjen på de senaste 22-23 åren.
So I'm very grateful for all these things.
Så jag är väldigt tacksam för allt det här.
And I'm grateful also to you as a congregation for allowing me to minister here this morning.
Och jag är tacksam till församlingen för att ni ger mig möjlighet att tala den här morgonen.
The translation of course is into Swedish.
Översättningen kommer att bli på svenska.
The reading was in Norwegian.
Läsningen var med norskt ursprung.
So I'm going to speak in Finnish.
Så jag ska prata på finska.
And this means the sermon will finish quickly.
Och det betyder att det kommer att ta slut. Finish betyder slut. Det kommer att ta slut fort.
Okay. Now I'm going to get more serious.
Låt oss gå till den allvarliga sidan.
I want to concentrate on certain parts of the passage that was read earlier from James.
Jag vill koncentrera mig på några delar av den här textavsnittet som vi läste tidigare från Jakobs brev.
We are not surprised to read James telling us to persevere.
Det är inte förvånande att Jakob säger till oss att vi ska vara uthålliga när vi möter svårigheter.
But what may surprise us is James telling us even to have joy in the middle of various trials.
Men kanske mer förvånande är att han säger till oss att vi ska vara glada när prövningarna drabbar oss.
Because secular philosophers will talk about the need to persevere and be strong.
Därför att icke-troende, alltså sekulära filosofer, de talar om behovet av att hålla ut.
But it is something additional, something extra, when James tells believers to rejoice.
Men det är någonting mer, någonting ytterligare när Jakob säger till oss att vi ska glädja oss.
How are we to understand this and how is this possible?
Hur ska vi förstå det och hur är det möjligt?
The Christian life is an obstacles race.
Det kristna livet är en hinderbana.
And we are all, I'm sure, used to hurdles races in athletics on track and field.
Och när det gäller friidrott så har vi alla sett de här häcklöparna.
Can you imagine an athlete getting down to the starting line for a hurdles race?
Kan du tänka dig en som ska starta i ett häcklopp och gör sig redo?
And then saying to the starter, will you please move those obstacles from the way?
Och sen säger till den som ska skjuta startpistolen, kan inte ta undan alla de här häckarna?
The starter will say, well, you are in the wrong race.
Och då skulle den som har startpistolen säga, men om det är det du vill, då är du i fel lopp.
This race is an obstacle race, a hurdles race.
För det här, det är ett häcklopp. Det här är en hinderbana.
Now, I am not saying it is wrong for us to pray to God to remove certain obstacles.
Jag säger inte att det är fel av oss att be till Gud att han ska ta bort en del av de prövningar och hinder vi möter.
Sometimes we ourselves have created those obstacles.
Men ibland är det vi själva som har skapat dem.
And it is right for us to pray that what we have created as obstacles should be moved out of the way.
Och det är alldeles rätt att be att Gud om hjälp att det vi själva har skapat det ska vi också kunna få ta bort.
And it is also quite right to pray that other obstacles which other people have put in our way or life itself, it is not wrong to pray for those to be removed.
Och det är heller inte fel att be att andra typer av hinder som andra människor har skapat eller som livet självt liksom skapar, det är inte fel att be Gud att han ska ta bort dem ur våra liv.
But we do know that if those particular ones are removed, others will be there because this is the kind of race the Christian race is.
Men vi vet att även om de hindren tas bort så kommer andra hinder och prövningar att finnas där. Därför att det är det slags lopp som det kristna livet är och det är det lopp vi löper.
So why are we supposed to persevere? What is the purpose of our perseverance?
Så varför ska vi vara uthålliga och vad är syftet med vår uthållighet?
Now I think the answer that would come to most people is found in verse 12 of this chapter.
Och jag tror att det är svaret som de flesta av er tar fasta vid finns i vers 12.
You might want to read verse 12.
Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom.
We will say then that we persevere in order to receive the crown of life at the end of our time.
Och vi säger att vi står ut med prövningen därför att vi ser fram emot en livets krona som vi ska få i slutet av våra liv.
But although that is true, that is not the whole answer.
Men även om det är sant så är det inte hela svaret.
James gives us this verse, but he also gives us another verse.
Jakob ger oss den här versen, men han ger oss också andra verser.
And this is verse 4 which you may want to read.
Och det här är vers 4. Och låt uthålligheten leda till fulländad gärning så att ni är fullkomliga och hela utan brist på något sätt.
God is seeking for our character to be formed.
Gud vill att vår inre karaktär ska växa till och formas.
When athletes compete, they may want to win a race, but they may take drugs to help them.
När idrottsmän och kvinnor vill delta i ett lopp så kan det vara så att de dopar sig för att vinna.
And the rest of us say, well, they may have got what they wanted. They've got the first place, but their character has not been formed in the correct way.
Och vad vi säger då är att ja, de kanske kom först i mål och liksom vann, men deras prestationsförmåga, deras inre karaktär är faktiskt inte har inte tillkommit på ett ärligt sätt.
In the same way, God does not simply want us at the end of our days to receive the crown of life.
På samma sätt vill inte Gud bara att vi i slutet av våra liv ska motta livets krona.
He wants to form us here in the present as people in a certain way.
Han vill forma oss som människor här och nu på ett särskilt sätt.
I think it is worth here my referring to a text in Matthew's gospel.
Jag tror att det är rätt att här titta på en text i Matteus evangeliet.
And you may remember this incident.
Och du kanske kommer ihåg det här tillfället.
And someone comes up to Jesus saying, what good thing must I do to have eternal life?
Och någon kommer till Jesus och säger, vad måste jag göra för att få evigt liv?
And Jesus, when he answers, you will find in Matthew and Mark the wording is a bit different, although it's consistent.
Och du ser att om du tittar och jämför Matteus evangeliet med Markus evangeliet så ser du att ordalydelsen inte är riktigt lika även om de säger samma sak.
And in one of the versions, Jesus says, if you would be perfect.
Och i en av de versionerna så säger Jesus, om du vill vara fullkomlig.
This is what you must do.
Så är det här du måste göra.
This is a man with a lot of money.
Det här är en man som har mycket pengar.
And he may have thought that Jesus didn't answer his question.
Och han kanske trodde att Jesus inte ens svarade på hans fråga.
His question was, what good thing must I do to have eternal life?
Och hans fråga var, vad måste jag göra för att få evigt liv?
Jesus said, if you want to be perfect, this is what you must do.
Men Jesus svarar, om du vill vara fullkomlig, det här är vad du ska göra.
And maybe he thought to himself, I haven't asked about being perfect.
Och han kanske sa till sig själv, jag har inte frågat om att bli fullkomlig.
I don't want to be perfect.
Jag vill inte vara fullkomlig.
I just want to get to heaven or the new earth.
Jag vill bara komma till himlen eller den nya jorden.
And Jesus says, no, it's not like that.
Men Jesus säger, nej, 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 det är inte så.
When I started teaching in America many years ago, I remember a student coming up to me.
När jag började undervisa i USA för många år sedan så kommer jag ihåg en elev som kom till mig.
And she said, what is the minimum I must do to pass this course?
Och hon frågade, vad är det allra minsta jag behöver göra för att klara den här kursen?
And then she worded it a little bit differently.
Och sen så vände hon lite på orden.
She said, what must I do to pass this course?
Vad måste jag göra för att klara kursen?
And I should have said to her, and I wanted to say to her, you have to get 100%.
Och jag skulle ha sagt till henne, du måste ha alla rätt, 100% rätt.
Because she just wanted the minimum.
För hon ville bara ha det allra minsta.
Which means she was not serious about things in a way.
Vilket innebär att hon egentligen inte var tog det på allvar.
Now this is a very serious thing for us, I think.
Men det här är något allvarligt i våra liv, tror jag.
God is interested in us as people.
Gud är intresserad i oss som människor.
Not simply what we will get at the end.
Inte bara vad vi hamnar i slutet.
But what we are right now.
Utan vilka vi är just nu.
And this, James says, is why God is allowing you to go through various trials.
Och det är därför, säger Jakob, som Gud tillåter att du möter och går igenom olika prövningar.
Now he doesn't tell us what trials he has in mind.
Han berättar inte vilka prövningar det är som han tänker på.
Possibly he was thinking specially of the pressure of persecution.
Möjligen, troligen så talar han speciellt om det, om förföljelsen som de utsattes för.
But he actually uses a very general phrase.
Men han använder ett ord som är väldigt allmängiltigt.
He talks in verse 2 of trials of various kinds.
Och han talar i vers 2 om prövningar av olika slag.
So I think we can apply this more widely.
Så jag tror att vi kan tillämpa det här brett.
Now I only know a small number of you this morning.
Här den här morgonen känner jag bara några få av er.
But I know that the majority of you are facing trials of some kind.
Men jag vet att majoriteten av er möter prövningar av något slag.
Maybe all of you.
Kanske alla.
And you are asking yourself, what is God doing with me in this situation?
Och du frågar, vad är det som Gud vill med det här i min situation?
And I am not suggesting easy answers for every situation.
Och jag kommer inte att föreslå några enkla svar för olika situationer.
But the word of God does tell us one thing of which we can be sure.
Men Guds ord säger en sak som vi kan vara säkra på.
That God is molding us a certain way. He is seeking to sanctify us.
Och det är att Gud formar oss genom det här. Han vill helga oss.
It is not an easy path, my friends.
Det är inte en enkel vandring, mina vänner.
But it is the path which he has called us to walk in Jesus Christ.
Men det är den vandringen han har kallat oss till i Jesus Kristus.
And God has a wonderful design for our lives.
Och Gud har en underbar plan med våra liv.
Although very often we don't feel it or don't see it.
Även om vi inte känner det så eller förstår det.
But I am asking you to believe it.
Men jag ber att du ska tro det.
Your trials are leading you to perseverance so that you may be perfect and complete, lacking in nothing.
För prövningarna ger uthållighet, och uthålligheten leder till fulländade gärningar så att ni blir fullkomliga och utan brist.
But that only tells us about the purpose of God's way with us.
Men det talar bara om syftet med det som Gud låter oss gå igenom.
How are we going to persevere?
Hur ska vi då klara av att vara uthålliga?
And the answer that James gives us is this.
Och svaret som Jakob ger är det här.
Well, says James, verse 5.
If
any of you lacks wisdom, let him ask God.
Om någon av er brister i vishet så ska han be till Gud.
And this sounds easy, it sounds acceptable. If any of you asks wisdom, seeks wisdom, ask God.
Det låter enkelt och det är inte svårt alls. Om någon saknar vishet, be till Gud.
But then James seems to say something which takes away our confidence and our joy.
Men sen verkar det som Jakob lägger till någonting som tar bort det där självförtroendet och den här enkla glädjen i det första påståendet.
Because he says this, and perhaps you could read verses 6 to 8.
Ja, för i vers 6 till 8 säger han, men han ska be i tro. Utan att tvivla, för den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. En sån människa ska inte tänka att hon kan ta emot något från Herren, splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar.
So God seems to give something with one hand and take it away with the other hand.
Det är som om Gud ger någonting med ena handen och sen tar tillbaks det med den andra.
Ask God for wisdom. He is generous and he will give it to you.
Be Gud om vishet och han är generös och han ska ge det till dig.
But remember, you must never doubt.
Men kom ihåg, du får aldrig tvivla.
If you doubt, you are double-minded and you will not receive anything.
För att om du tvivlar, ja, då har du ett kluvet sinne och då får du ingenting tillbaks.
And now I have a problem.
Och så får jag ett problem.
I am trying to believe.
Jag försöker tro.
I'm trying to obey God.
Jag försöker lyda Gud.
I am asking him for wisdom.
Jag ber om vishet.
But I am a little bit unsure.
Men jag är lite osäker.
And the Bible says, "Oh well, you can forget in that case if you are unsure, God will give you nothing."
För och då kan du vara säker på att om du är osäker, då kommer inte Gud att ge dig någonting.
Is that the good news I am bringing to you this morning?
Är det de goda nyheterna som jag har att förkunna för er den här morgonen?
No, it is not.
Nej, det är det inte.
James is not talking about any kind of doubt.
Nej, för Jakob talar inte om varje form av tvivel.
There are different kinds of doubt.
Det finns olika slags tvivel.
And we find the clue to this in his letter.
Och vi hittar nyckeln till det här i hans brev.
This person is a person who's double-minded.
Den här personen, det är en person som har ett delat sinne.
Whose heart and mind has more than one allegiance.
Som vars hjärta och vars sinne har mer än en herre.
And here the verses which come up later in the book help us.
Och några verser som kommer senare i brevet hjälper oss.
And I'm thinking of chapter 4 verses 1-3.
Och jag tänker på kapitel 4 vers 1, 2, 3.
If you could read 1-3, thank you.
Varifrån kommer alla strider och konflikter bland er? Kommer de inte från begären som kämpar i era kroppar? Ni vill ha men får inget. Ni mördar och avundans men vinner inget. Ni kämpar och strider men har inget därför att ni inte ber. Ni ber men får inget därför att ni ber illa för att slösa bort det på era njutningar.
Notice that phrase in verse 3, you ask and do not receive because you ask wrongly.
Ser ni den frasen där i vers 3, ni ber men får inget därför att ni ber illa eller felaktigt.
Now this person is asking with wrong motivations.
Den här personen ber med felaktiga motiv.
Of course we may not be like that.
Det kanske inte är att vi är såna.
Our motivations we may think are perfectly good when we ask God.
Vi kanske tänker att våra motiv är goda när vi ber till Gud.
But are they as good as we think they are?
Men är de så goda som vi tror de är?
I can be a double-minded person even when I don't realize that.
Jag kan vara en kluven person även om jag inte riktigt inser det.
My heart is divided.
Mitt hjärta är delat.
Some of the time I want to serve God and I love God.
Ibland vill jag tjäna Herren och jag älskar Herren.
But some of the time I am at the center of my own life.
Men ibland så är jag själv centrum i mitt eget liv.
I want to be admired or to have the glory.
Jag vill få all uppmärksamhet och jag vill att de ska ära mig.
Or I want to have a pleasant, easy life even when other people don't have such a pleasant, easy life.
Eller jag vill ha ett lugnt och enkelt liv även om andra inte har det eller får det.
I worship God conditionally on condition he gives certain things.
Jag tillber Gud under förutsättning som jag själv sätter upp.
Lord, I will worship and follow you.
Herre, jag kommer tillbe dig och följa dig.
If you give me health and money and success.
Om du gör att jag förblir frisk och jag får framgång och pengar.
If you give me relationships that will work out.
Om jag får relationer med människor som fungerar.
If you will give me a happy marriage.
Om mitt äktenskap blir lyckligt.
Then I will love you with all my heart.
Då ska jag älska dig av hela mitt hjärta.
Do you not think that we are guilty of this very often?
Är det inte så att vi väldigt ofta är skyldiga just till det här?
Do we not often seek to follow Jesus on certain conditions?
Är det inte så att vi ofta sätter upp villkor när vi tänker på vårt sätt att relatera till Gud?
Of course, the things I have just said, we don't maybe say outwardly in words to God.
Vi kanske inte säger de här sakerna så till Gud.
But quietly, we do not love the Lord God for himself.
Men i tysthet älskar vi inte Gud för hans egen skull.
We do not love Jesus for himself.
Vi älskar inte Jesus för hans egen skull.
We love because we also want certain benefits from this.
Vi älskar därför att vi också vill tjäna på det.
Benefits for ourselves.
Vi personligen ska tjäna på det.
And it is good and right to seek health and strength and good relationships.
Och naturligtvis är det inget fel att önska sig att man skulle vara frisk och vara stark och ha bra relationer.
These are right.
Det är riktiga saker, bra saker.
But my friends, we should never make our discipleship something which is on condition that we receive these things.
Men mina vänner, vi ska aldrig låta vårt lärjungaskap vara baserat på villkoret att vi av Gud ska få de här sakerna.
And this is the kind of doubt I think James has in mind.
Och det är den här typen av tvivel som jag tror Jakob syftar på i brevet.
It is the doubt of the person who already is not fully committed to the Lord Jesus.
Det är de tvivel som finns hos den personen som redan inte helt har överlåtit sig till Kristus.
And James is saying it is no wonder if this person doubts because that doubt arises from a division inside.
Och det är inte konstigt att den personen tvivlar medan Jakob, för det där tvivlet kommer från den här inre uppdelningen, det delade hjärtat.
We find the same idea coming through in Matthew's gospel.
Vi ser samma sak i Matteus evangeliet.
And perhaps we could turn to chapter 6.
I Bergspredikan i kapitel 6.
And verses 24 and 25.
Vers 24 och
24 and 25 of chapter 6.
24 och 25.
Yeah.
Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller hålla fast vid den ene och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna?
And notice that word 25, därför.
Därför, lägg märke till ordet därför.
Jesus has been talking about money.
Jesus har pratat om pengar.
No one can serve two masters.
Ingen kan tjäna två herrar, säger han.
For he will hate the one and love the other.
För han kommer att hata den ena och älska den andra.
You cannot serve God and money.
Du kan inte tjäna både Gud och pengar.
Therefore I tell you do not be anxious about your life.
Och därför säger jag bekymra er inte för era liv.
This anxiety comes because you are already in your life and going in two different directions.
Ser ni att den här prövningen, den här spänningen i livet, den uppkommer därför att du redan är på väg åt två håll och har ett delat hjärta.
Now I think we must think about James in this context.
Och jag tror att vi måste tänka på vad Jakob säger i det här sammanhanget.
Doubt is part of our human and our Christian weakness.
Tvivel är del av vår mänsklighet och vår kristna svaghet.
And I have no reason to believe at all that James is talking about all doubt.
Och jag tror inte det finns något skäl att tänka här att Jakob talar om allt tvivel.
So do not be discouraged.
Så bli inte missmodig.
If when we pray and doubt it comes from a deep division, well that is what James is talking about.
Så om vi ber och tvivlar och där tvivlet kommer från en djup delning i vårt eget liv, det är det som Jakob talar om.
But if I am seeking to follow Jesus with all my sins and failures.
Men om jag försöker följa Jesus med alla mina synder och mina misslyckanden.
Truly seeking to follow him and yet having doubts.
Och verkligen försöker följa honom men ändå har frågor och tvivel.
James is not saying that this prayer will never be answered.
Så säger inte Jakob att den bönen ska inte Gud svara på.
So we persevere by prayer.
Så vi får vår uthållighet genom bön.
We ask God for wisdom and he will give generously.
Vi ber Gud om vishet och han ger oss det generöst.
Wisdom, how can I handle my life? How can I handle this situation?
Vishet innebär information om hur ska jag handskas med mitt liv och med den här situationen.
James says the character of God is what is important here.
Och vad Jakob säger att Guds karaktär, Guds väsen är det som är viktigt här.
God is generous and does not give reluctantly.
Gud är generös och han är inte njugg.
When our first child was born.
När vårt första barn föddes.
I remember his mother saying to me, bringing him into my room one day.
Så kom jag ihåg hur hans mamma sa till mig, ta honom till mitt rum en dag.
And she said he has a new word.
Och han har lärt sig ett nytt ord.
Well, I think it was his first word.
Jag tror att det var det första ordet.
His first word was daddy.
Och det första ordet var pappa.
So I thought, oh, daddy, I love to hear this.
Oh, pappa, oh, vad glad jag vill höra detta.
3 o'clock in the morning.
Klockan 3 på morgonen.
Several months later.
Flera månader senare.
Daddy, daddy.
Pappa, pappa, pappa.
Oh, no, no, no.
Nej, inte igen.
Now God is not a father who is reluctant to give.
Nej, Gud är inte en far som är njugg i att ge.
He does not say, oh, I'm tired of you asking me this.
Han säger inte, jag är trött på att du frågar mig och ber mig om det här.
Oh, you are doubting again.
Åh, tvivlar du en gång till.
You are saying, pappa, pappa, again.
Du säger, pappa, pappa, pappa en gång till.
No, God is not like that.
Nej, men sån är inte Gud.
God says, James is to be described as generous.
När Jakob säger att vi ska se Gud och han beskriver Gud som generös.
And he is unchangingly generous.
Och han är oförändrat generös.
Verse 17 perhaps you could read.
Vers 17. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Den kommer ner från ljusets far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker.
But of course God doesn't treat all his children in exactly the same way.
Men det är klart att Gud behandlar inte alla sina barn på samma sätt.
Looking back on my life as a father, I think I made many mistakes, of course.
När jag ser tillbaks på mitt liv som förälder, som pappa, så naturligtvis har jag gjort många misstag.
But I think that this was one of them.
Men jag tänker att det här är en av dem.
I think we had a second son and I think in treating my second son and disciplining my second son, I did it in the same way as with my first son.
Och jag tänker på, vi fick ett andra barn, och jag tänker på mitt sätt att handskas med honom och försöka etablera disciplin, så handskas jag med honom på samma sätt som jag gjorde med min första son.
And I should have thought, but they are different.
Men jag skulle ha tänkt att de är olika individer.
Of course there are certain principles in the way that you treat your children which should be consistent principles.
Naturligtvis så finns det principer hur du handskas med dina barn som du ska hålla fast med och som gäller alla.
But they were different and responded differently.
Men de var annorlunda och olika, och de gensvarade på olika sätt.
And if I had been a wiser father, I would therefore have more treated them a little bit differently.
Så om jag hade varit en far med mer vishet, så hade jag kanske behandlat dem mer olika.
God is not lacking in wisdom.
Men Gud saknar inte vishet.
With some of you, he may answer the prayer quickly.
För en del av er kanske han svarar på bönen snabbt.
With others it may take time.
För andra kan det ta tid.
He will do it in different ways for his different children.
Han gör det på olika sätt för olika av sina barn.
And your trust and mine is in the character of God.
Och vad du behöver göra är att förlita dig på din visshet om vem Gud är, på hans karaktär.
He does not time things in a way we can control.
Hans tidsplan är ingenting som vi kan kontrollera.
And he does not always remove the obstacles we want removed.
Och han tar inte alltid bort de hinder vi önskar att han skulle ta bort.
But he always brings us to our destiny.
Men han för oss alltid till målet.
And although James does not make much reference to Jesus Christ in his letter.
Och även om Jakob inte talar så mycket om Jesus i brevet,
he does refer to him as glorious or the Lord of glory in chapter 2 and verse 1.
Så talar han om honom som härlighetens herre i kapitel 2 vers 1.
How do I know what God is like?
Hur vet jag vad Gud är lik?
The answer is I do not look up there.
Och svaret är, jag tittar inte där uppe.
I look first of all down here.
Jag tittar först här.
This is the revelation of God.
Det här är uppenbarelsen av Gud.
And Jesus said that the one who has seen me has seen the Father.
Och Jesus säger, den som har sett mig, han har sett Fadern.
It is worth our thinking a lot about that verse.
Och den versen, det är värt att tänka mycket på.
Many people inside the churches as well as outside the churches seem to think of God and Jesus as different characters.
Och många både i kyrkan och utanför kyrkan tycks tänka på Jesus och Fadern som olika slags personer.
But the character of God is revealed in Jesus, his son.
Men Guds karaktär, hans egenskaper, uppenbaras i och genom Jesus Kristus.
That is how I know about God's great generosity.
Det är så jag känner till om Guds stora generositet.
The generosity of a love that gave his son for sinners.
En generositet av en kärlek där han gav sin son för att betala priset för synden och för syndarna.
And so we come back to this word joy.
Och så kommer vi tillbaka till det här ordet glädje.
Count it joy when you meet various trials.
Räkna det som en stor glädje när du möter olika prövningar.
And as with the word doubt, we have to think for a moment about the word joy.
Och på samma sätt som vi tänker på ordet tvivel, måste vi också för ett ögonblick tänka på ordet glädje.
And with these thoughts, I will be coming to my conclusion.
Och med de tankarna så är vi på väg mot slutet av predikan.
Joy does not mean light-heartedness.
Glädje betyder inte sorglöshet eller bekymmersfrihet.
There are people who seem to think that joy means having nothing weighing on your mind.
Det finns de som tycks tro att glädje betyder att jag har ingenting som liksom tynger mitt sinne.
But that is not what joy means in this context.
Men det är inte vad glädje betyder i det här sammanhanget.
James is not saying whatever is happening to you in your life, you must go around saying I feel happy all the time.
Och Jakob säger inte att vad än du drabbas av i livet så ska du gå runt och säga åh vad glad jag är.
I have no worries.
Jag har inga bekymmer alls.
I am a Christian.
Jag är kristen.
No.
Nej.
This is not what is in mind.
Det här är inte vad Jakob har i sinne.
And I want to demonstrate this briefly as we come to conclusion from scripture itself.
Och jag vill visa det från skriften själv när vi nu kommer mot slutet av predikan.
I want to turn to Philippians here for a moment.
Låt oss titta i Filipperbrevet ett ögonblick.
And this is what Paul says to the Philippians in chapter 4.
Och det här är vad Paulus säger till Filipperna i det fjärde kapitlet.
He says in verse 6 of chapter 4, do not be anxious about anything.
Och i vers 6 säger han, bekymra er inte för något.
So do not be anxious. That sounds like having a light heart.
Och bekymra er inte för något, det låter ju just som bekymmersfrihet eller sorglöshet.
But Paul in the second letter to Corinthians says that he feels anxiety.
Men Paulus i andra Korintherbrevet säger att han känner sig spänd och berörd.
This is 2 Corinthians chapter 11 verse 28.
Andra Korintherbrevet 11:28.
And perhaps you could read 11:28 of 2 Corinthians.
Utöver allt annat har jag det dagliga ansvaret, omsorgen om alla församlingar.
Now when Paul there says I have anxiety for all the churches, it is the same word as he uses in Philippians.
Det här ordet ansvar här är samma ord som han använder i Filipperbrevet.
So he says have no anxiety, but he says I do have anxiety.
Så han säger på ena stället ha inga bekymmer, men på andra stället så säger han jag har bekymmer för församlingarna.
And it's the same word as Jesus used when Jesus says do not be anxious.
Och det är samma ord som Jesus använder när han säger bekymra dig inte för morgondagen.
So are we saying that Paul is simply failing?
Så säger vi att Paulus här misslyckas i andra Korintherbrevet?
Are we saying that Paul is telling the Philippians not to have anxiety, but he himself feels it?
Är det så att han säger till dem i Filippi att ni ska inte vara bekymrade, men jag kan vara bekymrad?
I don't think so.
Nej, jag tror inte det.
Of course, Paul, like all of us, had to learn.
Naturligtvis måste Paulus, som alla av oss, lära sig.
Indeed, he tells the Philippians, I have learned how to be content. It's a learning process.
Ja, han säger till och med till Filippen att jag har lärt mig att vara förnöjd.
But I don't think he's being inconsistent here.
Men jag tror inte alls att han motsäger sig själv.
The kind of anxiety Paul feels in 2 Corinthians is a burden.
Det bekymmer som han känner i andra Korintherbrevet, det är en börda som han bär.
It is what we call in the UK and perhaps in Swedish too, heavy-heartedness.
Det är att ha en tyngd på hjärtat, någonting som jag bär med mig.
When James tells us to seek joy, it is not, he's not telling us you must never feel heavy hearted.
Och när Jakob säger att vi ska känna glädje, så säger han inte att du aldrig får känna en börda eller en tyngd eller vara bekymrad.
Our Lord himself is called a man of sorrows.
Till och med Jesus själv kallas ju en man som bar våra bördor och bekymmer.
But the kind of anxiety we must have is not the anxiety of something which makes us completely disoriented.
Nej, utan de bekymmer vi ska ha ska inte vara av den arten att de gör oss vilsna.
The kind of anxiety which shakes us up and gives us no stability, no peace, no trust, no hope.
De typ av bekymmer som liksom rotar upp oss och rör om och som får oss att förlora fotfästet och tappa hoppet.
No, Paul says things do weigh on me.
När Paulus säger det finns saker som tynger mina axlar.
They weigh heavily on me.
De är tunga att bära.
But they do not take away all my peace.
Men de tar inte bort min inre frid.
It is not that kind of anxiety where we don't really know what God is like.
Det är inte den slags bekymmer som får oss att tvivla på vem Gud verkligen är.
And we don't know what he is doing in our lives.
Och vi förstår inte vad han gör i våra liv.
So I hope that distinction is clear in your minds and mine.
Så jag hoppas att ni förstår den skillnaden och att den är tydlig både hos mig och hos er.
This is a joy which is consistent with feeling a heaviness of heart when that is appropriate.
Det här är en glädje som går att förena med att känna en tung börda när det är korrekt och sunt.
But it is a joy which comes with also an accompanying sense of trust and peace.
Och med den glädjen så finns det en förtröstan på Gud och en inre frid.
And this combination can be known in experience.
Och den här kombinationen, den kan vi känna till och erfara.
And many of you have known an experience. It's an experience.
Och det är en upplevelse, en erfarenhet som vi kan göra.
And I pray that my prayer is that all of us should know it in experience.
Och min bön är att alla av er ska känna till det och uppleva och erfara det.
So what is God doing with your life and with my life this morning?
Så vad gör Gud i mitt liv och i ditt liv den här morgonen?
What are your trials?
Vad är dina prövningar?
In the middle of your trials, do you ask God for wisdom?
Mitt i dina prövningar ber du Gud om vishet.
Wisdom about how to handle the situation.
Vishet om hur du ska handskas med situationen.
To handle it emotionally or what you should say or do in relationships.
Att handskas med den känslomässigt och att handskas med om vad du ska säga och göra i den här situationen.
When you ask God, do you doubt his character?
Och när du ber till Gud, har du tvivel om vem han är?
Do you have some reason for thinking God doesn't love you?
Har du någon orsak till att tänka att Gud nog inte älskar dig?
Do you have some reason for thinking God does not care for you?
Har du något skäl att tänka att Gud inte bryr sig om dig?
Do you have some reason for thinking that God does not know your situation, everything in it?
Finns det något skäl att tänka att Gud inte känner till din situation och alla de omständigheter som du står i?
Do you have some reason for thinking that God is different from Jesus?
Finns det något skäl att tro att Gud Fadern är annorlunda än Jesus?
Let us persevere.
Låt oss hålla ut.
God will grant wisdom in the midst of trials.
Gud ger dig vishet mitt i svårigheterna.
He will even grant joy.
Till och med ger han dig glädje.
That is a secret you learn in experience. In communion with Jesus Christ.
Det är en hemlighet som du lär i gemenskap med Jesus Kristus.
And this happens through the Holy Spirit.
Och det sker genom den helige ande.
I am going to pray with you briefly.
Jag ska be tillsammans med dig kort.
As we approach you, O Lord, our hearts and minds are full of many things.
När vi kommer inför dig, Herre, är våra hjärtan fyllda av många saker.
We are deeply burdened.
Vi har en börda som tynger våra hjärtan.
Some of the things that concern us are known to other people.
En del av det som bekymrar oss känner andra människor till.
But some we have never shared with anybody.
Men en del saker har vi aldrig berättat för någon.
We don't even dare tell ourselves.
Vi har inte ens sagt det till oss själva.
But you, O Lord, know all things.
Men du, Herre, känner allt.
And you do not know it like some scholar or some scientist.
Och du vet det inte som en lärd man eller vetenskapsman.
You know it as our creator and our father.
Du känner till det som vår skapare och vår far.
And you have said to us, persevere because I'm sanctifying you.
Och du har sagt till oss, håll ut, för jag är i processen av att helga dig.
You will see it one day, even if you don't see it now.
Och även om du inte ser det nu, kommer du att se och förstå en dag.
And if you don't know how to handle the situation, ask me for wisdom.
Och om du inte vet hur du ska handskas med situationen, be mig om vishet.
For you have said you will give generously without finding fault.
För du har sagt att du delar ut generöst utan tvekan.
And you do not change.
Och du är oföränderlig.
And you cannot break your promises.
Och du kommer inte att bryta dina löften.
And you have given us Jesus for us to know this about you.
Och du har gett oss Jesus så vi kan veta att det är sant om dig.
Deal with us this day, we pray.
Vi ber att du ska ta tag i oss den här dagen.
And may we for the rest of our days pray for wisdom with a trusting heart.
Och må vi för dagar som kommer be om vishet från ett hjärta som förtröstar på dig.
We dare to ask these things in the name of Jesus.
Vi vågar fråga de här sakerna i Jesu namn.
Amen.
Amen.